the Malmo Arsenal Supporters Club.
Jag hälsar er hjärtligt välkommen till oss från Malmös podcast. Jag heter Niklas Lindblad och i denna podden så har vi med oss den gamla landslagsmålvakten och framförallt Arsenal-spelaren Rami Shaaban. Varmt välkommen till oss från Malmös podcast.
Tusen tack.
Härligt att ha dig med oss här. Man kan ju känna sig att man har ju 1000 och 8000 frågor, men vi kanske ska kunna beta av några idag i alla fall. Men jag hoppas att allting är bra med dig idag i alla fall.
Ja, ska inte klaga. Och till slut fick vi till det liksom, så att... Ja, nu passar våra scheman liksom.
Absolut, det är ju, man har ju ett liv i sidan om och sitta och spela in en podcast också, så är det. Men det är härligt att vi har fått till det. Det har man sett fram emot. Så att, det är riktigt härligt att du vill vara med. Absolut.
Ja, men självklart.
Men jag tänkte bara börja, var står du i livet idag? Det var några år sedan du la handskarna och skorna på hyllan.
Ja, det är mer än 10 år sedan nu när man tittar tillbaka, så att jag har väl gjort en hel del. Jag har varit ganska produktiv skulle jag vilja påstå. Så fort jag la av 2012, så började jag med investeringar. Hade intresse för det. Investerade i olika bolag. Det var 5 killar som drog igång en liten låda i Stockholm. Där vi reste pengar till fonder. Där vi körde både vanliga, enkla, tråkiga lågriskfonder, och sen hade vi en högrisk där vi investerade i onoterade bolag som var väldigt kul. Så höll jag på med det i 5 år, men insåg att jag är ingen säljare liksom, och sen samtidigt när det är ens vänners pengar och sådär så blir det känsligt liksom, och turligt nog gick det ju bra, men man vet ju att förr eller senare så åker man på en nit, och då, det är alltid känsligt när det är ens kompisars pengar, och även om man själv har investerat så är det, ja, det var lite jobbigt just den biten. Så jag sållade dem helt. Jag för 3-4 år sedan så kände jag att jag har en pappa som är från Egypten och vill ha någonting mellan Egypten och Sverige. Så jag tänkte, vad fasen kan man hitta som är anknytningar, och då tänkte jag på frukt och grönt. Så att jag åkte ner till Egypten, besökte lite odlingar. Jag hade en vän som hade en odling där och sa vad jag tänkte med Sverige, och lät mig jättebra i det. Så jag tog kontakt med ICA och de nappade på det idén, pitchen jag hade. Sen har jag lärt mig en jäkla massa däremellan. Men just nu är det... snart druvsäsong från Egypten, så att då ska man, jag var nere nu för någon vecka sedan och kolla till att allt stod rätt till och att man är i fas. Så att så det är egentligen det jag håller på med idag, mestadels tar min tid.
Mm. Ja, mat kommer vi alltid behöva, så det är väl vettigt att satsa på liksom, känns det så.
Ja, och det känns som att det är kul när man ser dem i hyllorna liksom, sina produkter, och nu är det sötpotatis till hösten mycket, och sen druvor och sen kanske lite rödlök på det, så att det är en större apparat än vad man tror. Man tror att det ska vara lätt liksom, men det är allt som oftast inte liksom.
Men väl hela processen också, att det får kanske inte vara, det kan ju inte vara färdigmoget liksom när det skeppas över till Sverige, utan det ska väl ske liksom lite på vägen också med allting.
Ja, det är en jäkla massa steg däremellan som ska klaffa liksom, och sen är det lite olika kulturer, och det är väl lite det som nappar folk, att jag har båda kulturerna, jag vet hur båda tänker, så att jag vet vad Sverige vill ha och jag vet hur egyptierna tänker, så att det är en match made in heaven som man brukar säga.
Mm, det blir en bra brygga där, känns det som, emellan. Ja, men härligt. Ja, men någonting ska man ju göra på dagarna. Det är härligt. Det är kul att veta vad man gör efter karriären. För är man fotbollsproffs eller så är det ju en ganska kort del ändå av livet. Det gäller att fylla resten också, såklart.
Ja, och det, jag gick något år när man var skadad och sådär. Eller mellan klubbar framförallt. Då gick jag nästan ett år. Och det var skittråkigt liksom. Och inte veta vad man skulle ta vägen. Så att, och det har ingenting med pengar att göra. Utan det har mer med att man känner sig produktiv. Och sen även om man tjänar 10 spänn eller 100 spänn, det är sekundärt liksom. Men jag tror att alla människor, de ser ofta bara den här glamouren liksom. Men det är just den här baksidan att man vill känna sig behövd liksom, och göra någonting vettigt.
Mm. Nej, men det tror jag också. Jag tror att folk hade blivit galna av att inte göra någonting. Alltså visst, skönt i 2 veckor kanske. Alltså, man tänker alltid, om jag hade vunnit på lotto, vad hade jag gjort då?
Ja.
Jag tror det var ganska nice kanske någon månad, ta det lite lugnt, resa lite. Men sen då, man måste ju göra någonting. Man hade ju inte fallit på att sitta hemma och glo liksom.
Nej, och det tär ju på hela familjen liksom.
Mm.
Så att, men, och lite så kände jag att jag måste hitta på någonting vettigt efter karriären liksom, att annars kommer jag ju klättra på väggarna. Så att, därifrån den idén liksom.
Ja, men härligt, spännande. Ja, men då får jag säga, jag ska hålla extra utkik efter dina varor då när jag är på ICA nästa gång. Absolut, det ska jag göra. Härligt. Yes, men jag tänkte vi backar bandet, nu är det efter karriären, men du började din karriär och spelade lite olika klubbar, Nacka bland annat vet jag. Och sen blev det väl Djurgården som var den första stora klubben i Sverige. Men var det självklart för dig att bli målvakt från första början?
Nej, jag spelade som mittback först börja när jag spelade fotboll i Nacka. Fram till jag var 14-15 år. Sen så började man välja hockey eller fotboll. Och sen skadade sig vår mål. Det är det här klassiska liksom, skadade sig. Jag alltid tyckte det är kul att stå i mål, även när jag spelade som utspelare. Du vet, på den tiden, i alla fall i Stockholm, när det är planbrister idag, men då kunde man vara kvar på träningarna och skjuta lite med polarna, spela stress och sådär. Och då var det alltid att jag stod i mål efter träningarna, för jag tyckte det var kul. Och sen så dök den här chansen upp då, att målsen skadade sig, och då var det ganska självklart att jag skulle få fortsätta, och jag tyckte det var skitkul. Ja. Så gick det bra också.
Ja, men det är väl lite så det man vill känna också, att det går bra när man hoppar in på den positionen. Det är ju en väldigt utsatt position faktiskt på ett sätt.
Ja, men det är det. Det är det. Är det ju. Det krävs lite extra mentalt liksom.
Ja, men det känns som det. Men du arbetade ju upp och kommer till Djurgården, och då är det ju en annan ganska så bra målvakt som du också har gått bra för, som är där väl, eller kommer i alla fall, Andreas Isaksson. Och du är väl lite 2 bakom honom när du är i Djurgården, när Arsenal hör av sig, eller hur är det?
Ja, jag och Andreas har fightats många år ihop, även i, inte bara i Djurgården, även i landslaget. Jättetrevlig kille. Första året i Djurgården, då var jag etta. Då var inte Andreas där. Då var det Superettan. Då vann vi den. Jag tror jag spelade 29 av 30 matcher. Då var det Dembo Turay som var bakom mig. Sen när vi gick upp till Allsvenskan, då värvades just Andreas Isaksson. Men jag fick stå de första 2-3 matcherna. Men jag kände att minsta lilla misstag så kommer de ju spela Andreas. Han kommer från Juventus med ganska dyra pengar på den tiden. Och unglovande liksom. Så att, och så blev det, jag vet inte om det var i omgång 3 eller någonting som han fick chansen. Och sen var det Andreas som stod, och jag tränade liksom. Sen fick jag väl, jag tror det året, om det var 2001, då åkte Andreas på ett rött kort mot Halmstad borta, så fick jag chansen att ta straffen, och så spelade vi 0-0. Jag tror omgång 19 eller någonting sånt. Så fick jag den, och sen matchen efter, och sen stod jag på Andreas igen, och sen ja, mycket andra fiol kan man säga.
Ja. Hur är det när man känner sig som andra mål? Alltså där kändes det ändå som att ni var ganska jämna liksom, det kände tränarna där. Nu kommer jag inte ihåg, var det Soran Lukic
och Soran Lukic och Sören Åkerby.
Ja. De måste ändå känna sig, okej, skulle Isaksson gå sönder, vi har en rätt så skaplig backup liksom. Men hur är det liksom när man själv är där som tvåa liksom? Jag tror inte att man kan få sitta och hoppas på att man ska göra en dålig insats liksom första målvakten, men hur länge orkar man liksom vänta på att få den här chansen och verkligen få visa upp sig?
Ja, jag höll ut ganska länge liksom. Jag tror jag har sagt det förut någonstans, att jag tror jag måste vara en dröm för tränarna liksom, för att jag gnuggar på liksom och tränar på. Sen hade jag, var väl den enda i Allsvenskan som hade ett heltidsjobb vid sidan om också på den tiden. Så jag hade ju andra grejer också att fokusera på. Så att fotbollen var inte hela mitt liv. Det var inte så att jag spelade inte nästa match, att jag deppade ihjäl liksom. Sen tyckte jag det var skitkul att träna. Kanske inte när det är plus ett och regn, men mestadels så tyckte man det var väldigt kul att utvecklas liksom, och var redo när chansen ges. Så att, men självklart är det ju tufft liksom, men det har aldrig varit fotboll. Jag har aldrig haft så här att jag ska bli det och det och det, utan jag hade en period i livet när jag kände att okej, jag ska se hur långt fotbollen tar mig. Och så kör jag hjärnet liksom, och det har varit min inställning egentligen allt jag gör. Så att, och det har funkat för mig. Sen funkar inte det för alla kanske, men för mig passade det liksom att, och så var det även senare i karriären. Så att, men det är, sen gick ju vi väldigt bra också i Djurgården. Så att vi, jag tror första året i Allsvenskan kom vi tvåa, och sen det året jag lämnade på sommaren så vann vi Allsvenskan. Så att det är en drömsits för tränare att ha det så, när du har någon som kan acceptera den rollen liksom, på det sättet.
Ja, precis. För annars är det bara lite tjafs kanske. Eller det måste ju vara, ja. Man lär ju gå till tränaren förr eller senare. Liksom, att antingen så vill jag spela eller så vill jag hitta på. Eller gå en annan väg, kan jag tänka mig.
Precis, liksom. Absolut. Yes.
Gör som många andra Gunners i Malmöområdet. Bli medlem i Malmös enda aktiva Arsenalförening. För mer information, gå in på arsenalmalmo.se och läs mer om hur du gör för att bli medlem. Där hittar du också vår webbshop som vi har i samarbete med Netshirt. I medlemskapet ingår också rabatter i samband med våra matchträffar på Drumbar samt rabatt hos Jack Sport i Svedala. Följ oss gärna i sociala medier. På Facebook heter vi Arsenal Malmö. På Instagram heter vi arsenal.malmo och på Twitter heter vi Arsenal Malmö. Välkomna till Arsenal Malmö.
Men när tar Arsenal första kontakten?
Ja, det går jäkligt fort. Det är mitt andra år i eller tredje år i Djurgården. Jag har ett treårskontrakt. Så att det här är 2002. Efter VM i Japan egentligen så drar det igång. Andreas kommer tillbaka, han var ju med i VM där i Japan som 3D-målvakt. Och på den tiden så tränade de inte så där jättemycket, de som inte spelade. Så att han kom tillbaka i ganska dålig form. Hade lite mindre bra matcher. Och sen var det en väldigt solig sommardag, kommer jag ihåg. Det var en bra sommar. Så kom Snuffa och sa att du kommer få spela derbyt mot Hammarby nästa vecka. Och på ett fullsatt. Och då var ju fotbollen lite som den är nu. Den är ganska stekhet liksom. Så att det var ju knökat på Råsunda och jordens fest. Och det gick bra. Jag hade ju som sagt tränat i ett år, nästan ett halvår, för att få den här chansen. Så det gick faktiskt väldigt bra. Vi vann derbyt. Och då är det svårt att peta en liksom. Det är en annan sak om det var som året innan, att Andreas fick ett rött kort. Jag gör en kanonmatch mot Halmstad och får spela nästa. Då blir det ju lättare att men nu är Andreas tillbaks, nu spelar han igen. Liksom. Men så var det inte den här sommaren, utan den här sommaren var att han hade haft en lite tyngre period och jag fick chansen. Så då började jag spela och spelade 5-6 matcher. Det var även ett derby mot AIK på Råsunda som vi vann med 3-0. Så det var ju väldigt roliga matcher att spela. Så att, och sen började ju snack. Sen jag har för mig att Zoran Lukic kom till mig. Ja, det är någon tysk klubb som är intresserad av dig, Rami. Sådär. Och sen så hörde jag, som var det Bosse Lundqvist, var ju ordförande i Djurgården då. Så han sa att ja, det är en toppklubb i Premier League som är intresserad av dig. Som skulle vilja ha, eventuellt ha dig på ett provspel i några dagar. Och då började ju jag spåna liksom. Så här. Och då var det inte 5-6 klubbar, då var det United. Men då hade de precis köpt Barthez. Så jag tänkte, det är inte United. Liverpool var det inte heller. Och det enda var egentligen som jag tänkte, det var, det kan vara Arsenal liksom. För David Seaman började bli med åren. De vill hitta någon efterträdare till honom. Och sen kom jag ihåg att jag var på min advokatskontor och då sa om det är Arsenal liksom. Men vi får se om det blir ett provspel. Sen tog det inte många dagar så ringer min advokat mig. Jag kommer ihåg att jag är på väg hem liksom. Imorgon eller om det var i övermorgon ska du till London liksom. Djurgården har gett ett godkännande att du får åka dit i 2 dagar. Så att, och det här var ju, sen stänger ju fönstret sista augusti. Det här var kanske i 10 augusti, någonstans där, jag kommer inte ihåg exakt datum liksom. Och det kändes ju overkligt. Det var ju egentligen den klubben jag höll på innan förfrågan kom. Så då var det bara packa en liten väska och dra iväg till London liksom. Så att, till Sopwell House, det var där. Och där bodde ju Gilberto då. Nya spelarna satte sig ofta där. Det var lite surrealistiskt. Jag förstod att det skulle bli ett jäkla ståhej i Sverige liksom, med fotbollen och allt vad det innebär liksom. Så att telefonen började ringa när ryktena gick att jag hade åkt dit liksom.
Och det var egentligen ingenting klart egentligen, för då är det ju ett
bostad. Nej, de ville egentligen bara, sen visste inte, alltså, sen var det så att Gilberto hade precis vunnit VM, så jag bodde där och käkade middag med en kille som precis har vunnit VM liksom. Så att det var surrealistiskt. Sen tränade inte jag med killarna i laget, utan det var ju första dagen jag kom dit, då var det ju bara att träna målvaktsträning med David Seaman och Stuart Taylor. Så att men det gick bra. Jag brukar säga det till unga målvakter liksom, att det gäller att vara redo när chansen ges. Och hur man blir redo till det är väldigt individuellt. Men det kändes bra. Jag var i super toppform liksom, tränat jättebra, och så att, och andra dagen så var också målvaktsträning, och sen sa man, men du får träna lite med U21 här liksom, för att se dig i spel och sådär. Och det gjorde jag gladligen liksom. Och sen efter det så var jag med på lite avslut och sådär, och träffade Fredrik Ljungberg, som jag inte, vi var på helt olika nivåer. Det var inte många år innan dess som jag hade spelat i division 1 liksom, så han, men gjorde ingen big deal av det liksom, utan det var, det är människor precis som du och jag, så, så att jag ser inte det på något annat sätt än så liksom. Men sen var ju Fredrik jäkligt trevlig och väldigt bra att ha att göra med liksom. Så att det underlättar ju. Så att, och sen var det bara att flyga hem och vänta. Sen var det en tuff period. Sen var det skitjobbigt. För att,
då vill man bara veta liksom, hur gick det?
Ja, jag och det gick mig, liksom, upp och ner. Och det var ju stressigt. Och det var, men Djurgården ville inte släppa mig. För att de tyckte inte de betalade tillräckligt bra. Och mitt i allt det här så hade vi någon Europa-kval med Djurgården mot Shamrock Rovers. Så då, första matchen hade vi vunnit borta med 3-1 tror jag. Och sen var matchen på Råsunda, returen. Det här var 4-5 dagar innan fönstret stängde liksom, och alla Djurgårdsfans bara lycka till och trodde att det var klart, men det var det inte liksom. Och så skulle Snuffe mitt i allt det var rolig liksom. Han sa, för jag spelade inte. För Arsenal sa att kravet vi har är att han inte är cup-tied liksom. För skulle jag spela, då kan jag inte spela Champions League sen med Arsenal. Så att det var ett krav de hade. Och så jag tror vi ledde på Råsunda med 2-0 eller något sånt. Och så säger Snuffe på bänken, jag minns så väl. Rami, börja värma upp nu, du ska in. Jag bara kollade på honom och sen garvade han liksom och sa, nej, jag bara skojar med det liksom. Så här små anekdoter som man har med sig än idag liksom, som man tycker är mitt i all stress liksom.
Ja, precis. Så att,
men till slut så löste det sig, vilket var väldigt turligt liksom. Men sen hade inte jag någon förhandlingsläge, utan det var bara att skriva på det som erbjöds liksom och dra. Så att jag förstår båda parterna i förhandlingen liksom, för att Djurgården ska skaffa sig en ny målvakt, då måste de ju, ja, på något sätt. Sen var det bara snabbt. Väl bara 6-7 matcher kvar på Allsvenskan. Så att Arsenal också bara, men det är bara 5-6 matcher kvar, varför ska vi betala överpris liksom?
Ja.
Så att, men det löste sig till slut.
Ja, men härligt. Och då är det egentligen bara att packa och dra direkt där igen liksom, alltså, fast mer ja. Permanent.
Ja, exakt. Och sen lösa alla praktiska allt eftersom liksom. Så att, men det är ju så här positiva grejer, så det var inte allting löser sig liksom. Det var den inställningen man hade hela tiden liksom. Sen hjälper det ju att man bor i London och inte så himla långt från Stockholm liksom, och väldigt mycket flyg. Så att det var fint.
Ja, ja men härligt. Hur lång tid tar det innan liksom du får alltså Wenger involverad, att du pratar med honom liksom under den här liksom värvningsprocessen, eller när träffade du liksom, kommer du ihåg ditt första möte med honom?
Ja, mitt första möte med honom var när jag kom dit på provspel. Då hälsade han mig välkommen och tyckte det var kul att jag hade kunnat ta mig dit liksom. Sen var det egentligen inte så mycket mer. Och sen när jag åkte så tackade jag så mycket för de här dagarna liksom. Och så sa väl han någonting. Ja, vi hör av oss om det blir aktuellt. Någonting sånt liksom. Sen hörde jag ingenting från honom. Utan jag åkte till London. Skrev på med David Dean. Bara snabbt på Hyber liksom. I något boardroom liksom. Så det var inte sån här som att man visar lagmatchtröjan. Ingenting sånt liksom. Sen var inte väl jag någon högprofilerad värvning heller, så att det var väl inte så konstigt. Utan det var sen allt var klart, då snackade vi. Men jag var också nyfiken liksom på hur den här processen gick till. Så jag hade, sen det var någon vecka efter, så var chefscouten var ju jämt på träningsanläggningen. Men sen han som en skandinavisk scout frågade liksom, hur gick det här till liksom? Och då var det så att de hade följt mig sedan superettan liksom. De har ju olika scouter i Sydamerika, de har ju scouter överallt liksom. Då hade den här skandinaviska Bennett, hette han, bodde i Göteborg, följt mig, tyckte att jag var intressant. Sen tror jag att de här två dagarna, det var ju mer för att se hur jag är som människa och hur jag skulle passa in i gruppen liksom. Det var inte om jag var så målvaktsmässigt liksom. Utan de har ju sett att jag klarar av att spela stora matcher, komma in, göra bra ifrån mig. Så det är en process bakom det hela liksom. Så att det är inte bara att köpa och så, så är vi nöjda liksom. Utan de hade följt mig i något år. Så att det tyckte jag var väldigt intressant att höra.
Ja men verkligen. Ja, men det känns ju som att de liksom får inte panik i maj. Och börja åka runt liksom halva jordklotet och leta efter målvakter. Utan de måste ju ha en annan strategi liksom. För att
kunna hitta rätt liksom. Ja, det var ju då också en väldigt välmående klubb liksom. Så de hade ju väldigt god framförhållning och visste vad de gjorde liksom. Och kollar man de värvningarna de gjorde, var ju 9 av 10 var väldigt lyckade liksom.
Ja, men så, absolut. Lite som idag. Också bra värvningar just nu.
Faktiskt.
Men vad är ditt första liksom, intryck av Wenger? Vi som inte känner honom eller har träffat honom. Liksom. Alltså, hur är han? Han känns ju, när man läst hans bok, hans dokumentär, han känns ju enormt målinriktad. Enormt fokuserad och liksom nästan under de åren när han var i Åsson. Liksom, kanske nästan liksom lite tråkig. Alltså, man undrar lite när man ser den här dokumentären. Alltså, hade han kunnat slappna av någon gång? Och kunde han liksom bara... Var han liksom med ute någon gång och tog en öl och skrattade lite? Eller var det liksom bara hem, studera motståndare, lägga upp nya träningspass? Hur var han så som person? Vad var ditt intryck av honom?
Nej, men han levde ju fotboll. Alltså det var ju bara fotboll för honom. Han var ju alltid först på träningsanläggningen och var den sista som åkte liksom. Han var inte en så här klassisk brittisk liksom, som knappt är på träningsfältet liksom, och åker utomlands 2-3 dagar, sen 2 dagar innan match och kommer han liksom. Han levde ju alltså fotboll. Och jag har lyssnat på någon intervju, han det är väl just det att han har ju offrat familj och allt liksom. Nej, men han var jäkligt klok, var han, som person. Väldigt påläst, väldigt mån om sina spelare skulle jag vilja säga. Han var så här, vi flög ju till matcherna en del och det var ju alltid så här att vi åkte i träningsoveraller liksom. För att det är skönt för spelarna. Bara en sån liten grej liksom. Att han var mån om att vi skulle ha det bra liksom. Så han blev ju, och det är ju fler spelare som är lite som en pappafigur för många liksom. Så att, och det gjorde nog att många accepterade också att sitta på vid sidan på vissa matcher och visste att ja, man ville, alla kände sig jätteviktiga för honom och för laget. Så att även om jag inte spelar jättemånga minuter så kände jag mig, jag är viktig för den här gruppen för att vi ska lyckas vinna liksom på mitt sätt. Så det tycker jag sticker ut med honom.
Ja.
Han, och sen får du, sen ska man lägga till liksom. Ja, och sen får man, han ger ju ofta någon chansen en och två gånger om du sumpar liksom. Inte i, men utan, om du gör något fel dumt ute liksom. Men sen får du inga fler chanser. Nej. Så att då är du ute liksom. Så att han ger ju verkligen folk en andra chans liksom.
Ja, ja men det är härligt. Han är, alltså, han är en stor ledare om man kommer ju minnas. Man kommer ju minnas honom länge liksom. Ja, verkligen. Och det kändes ju som att han liksom stod och käkade och sket fotboll liksom i de åren han var i Arsenal. Han har ett stort Arsenal-hjärta också. Liksom. Jag tror inte klubben hade varit alltså, där den är idag utan honom. Det är jag helt övertygad.
Nej, och inte
engelsk fotboll heller.
Nej, exakt. Jag tänkte precis säga det. Jag tror han förändrade väldigt mycket i den kulturen. Och det säger fler som inte har tillhört Arsenal. Liksom.
Ja. Och de behövs ju komma liksom, lite då och då. De som verkligen liksom, tar det här nästa utvecklingssteget hela tiden. Att, nej, en häftig person, verkligen. Men nu visar jag, du har kommit till Arsenal och första träningen. Och vem är den första liksom, personen du börjar hänga lite med? Är det Gilberto då, om ni har knutit lite kontakt sen innan? Liksom, eller blir det Ljungberg för att han är svensk?
Nej, det är ju Gilberto faktiskt. Vi bor ju grannar på hotellet liksom. Och vi käkar middagar ofta ihop liksom. Sen kunde inte han knappt ett ord engelska när han kom. Det var ju bara portugisiska och jag kan ju ingen portugisiska. Så att det blev. Men det är det fotbollen handlar om liksom. Integration. Och det är än idag liksom när jag träffar Gilberto så är det är ett speciellt bond liksom på det sättet att en trygghet för båda tror jag det var liksom, att man har någon där liksom. Och sen köpte väl han bil ganska tidigt så åkte jag med honom till träningarna när vi bodde på hotellet liksom. Och sen blev det ju mer när jag hittade boende och jag flyttade till Hampstead som ett område där Fredrik också bodde liksom. Och sen började vi umgås mer och mer, jag och Fredrik. Och även Pires en hel del. Det fanns ett café där som vi brukade sitta på. Så det var 3-4 spelare som bodde i området som nästan dagligen gick dit och satt oss. Liksom. Så att, det var väl egentligen de som man umgicks mest med. Sen träffas, det är samma, Sol Campbell har ju kommit till Stockholm någon gång. Då har vi hittat på något. Liksom. Så att, vissa har man ju mer kontakt med än andra. Liksom.
Vilka är det som du liksom verkligen, vad ska man säga? Alltså det, jag fattar att det är en sak att vara vän och en annan sak kanske att vara lagkamrat. Eller liksom, vilka har blivit dina vänner som du känner liksom verkligen att, ja men om du träffar dem nu så det spelar ingen roll att det var 3 år sedan senast, det är samma tugg liksom.
Jag tror de flesta känner så när vi träffas liksom. Och det har mycket med att göra att, jag tror en speciell grupp. Det är inte så i alla lag, men jag tror att någonstans det vi det vi lyckades med liksom, det var, kollar man på alla de spelarna som var i den gruppen, de var i sin peak av sin karriär liksom. Du skulle kunna sitta med vem som helst i podden liksom, och de skulle säga ja, men Invincibles liksom. Den perioden, så att när vi ses så är det, jag har varit med på några sådana här matcher i Hongkong och Singapore. Och då har det varit Kanu, det har varit Loren, Pires, Gilberto. Och det känns som att, ja, buddies liksom. På grund av att vi hade de framgångarna. Det hade ju varit annorlunda säkert om vi inte hade lyckats. Så det är svårt egentligen att nämna. Sen är det väl alltid några man inte har någon kontakt med alls. Men det är inte konstigt liksom.
Nej.
Det är väl helt naturligt. Så att... Ja. Men de flesta skulle, ja, det är lite som att träffa en gammal skolklass liksom. Man hamnar i sitt fack liksom, som man var i nian eller gymnasiet. Man är den där samma killen när man väl träffas 30 år senare, lite mer gråhårig som jag är kanske. Men man hamnar i det facket liksom.
Ja. Nej, men jag förstår. Men det blir ju så när man lär tajt som en grupp och lever och ganska mycket, spenderar mycket tid tillsammans också. Jo. Alltså det är ju träningar och det är sitta och ta den här goa kaffen i Hemsted och sen är det att åka på bortamatcher och allting liksom.
Allt det där liksom. Att,
man blir ju tajt väldigt, väldigt snabbt och på ett annat sätt.
Jo, visst är det så.
Men en sak som jag funderar på när man kommer till Arsenal, det slog mig för några år sedan när Gabriel Paulista kommer och han går ut i en intervju och säger att Chelsea är vår stora konkurrent i mina ögon. Det är ju inte så, utan det är ju Tottenham. Nej. Är det någon liksom, var det någon spelare när du kom liksom som kanske lite tog på sig, var lite extra välkomnande och kanske liksom berätta för dig att spela i Arsenal liksom, det är det här och det här som gäller?
Nej, det följs naturligt. Det var ingen som behövde komma och berätta det. Alltså man märkte det liksom. Och sen hade vi några engelsmän i gruppen liksom, som har levt med det där sedan de föddes. Och sen hade vi Saul Campbell i laget som gick från Tottenham. Så att det var ingen som behövde förklara liksom,
nej,
vad som gällde liksom, utan det satt i väggarna. Det var ingen, alltså, nej, jag kan inte minnas att någon kom fram till mig och sa, men det är Tottenham liksom, utan jag och Fredrik pratade väl en del om det ibland liksom, men det var inte för att informera mig, utan det är hur läget är liksom.
Precis.
Så att, ja.
Hur var första mötet med Highbury? Alltså när du kom in där första gången. Det är väl lite annorlunda än Råsunda och Stockholmsstadion och Örjans vall kanske som du hade besökt innan. Hur var känslan när man går in där första gången?
Alltså jag har alltid älskat Highbury. Alltså från att ha sett det i tv liksom, hur kameravinklarna var. När man såg tips extra och allt vad det innebär. Limpar snurrar där på kanten liksom. Så kamerabilden är speciell liksom. Och då blir det speciellt. Man kliver in där och det är så mycket historik i Highbury. Alltså marble och allt vad det innebär. Någon staty liksom. Och gamla sketna omklädningsrum. Så att... ja, det var speciellt liksom.
Och de finns ju inte kvar tyvärr, de finns ju kvar men liksom inte, alltså just det här, jag kommer ihåg när man var där första gången liksom, okej, det här, man ska gå in till läktaren liksom, det är som att gå in i ett hus liksom, alltså bara den känslan är helt annorlunda liksom, vad man är van vid andra arenor. Så är det ju.
Lite som Luton idag tror jag.
Ja, men lite så. Och Fulhams arena är väl lite så också, Queen Cottage och lite så, men just Highbury var ju speciellt för oss som håller på Arsenal liksom. Men den känslan kommer man inte få igen liksom.
Nej, och jag hade inte varit på Highbury innan heller. Det var faktiskt min första gång som jag var på Highbury. Så att för mig var det verkligen... Och tv-team och sånt är ju inte... Alltså jag har ju bara fantastiska gräsmattan och det runt omkring. Men du har ju inte de här gamla... Alltså spelartunneln väldigt trång och... Ja, inget speciellt alls liksom.
Nej.
Och går man in i bortomklädningsrummet, det var ju som Örjans valls bortomklädningsrum. Så att det är den biten, det finns ju vissa grejer liksom som är väldigt gamla på Highbury. Just sådana här, och väldigt inte alls som man tror det. Men sen blir det ju Emirates liksom, och det var ett illa måste liksom för att kunna växa som klubb. Jag kan känna lite, jag ska inte jämföra, men Råsunda kontra Friends liksom. Råsunda var ju också lite historia liksom, skördade mycket framgångar där liksom. Så att sen går det inte att jämföra de två, men någonstans.
Nej, men det har ju varit en revolution även i alltså både internationellt och i Sverige. Där är ju många som alltså gamla klassiska arenor som har fått. I vissa Rika. Fall kanske det, ja precis, Riavallen, där kanske Borås Arena faktiskt kanske blir bättre till exempel.
Ja, men
det har ju varit väldigt mycket nya arenor som har byggts. Och det är framförallt att de kostar väl underhåll också, så man skulle kunna ha både fotboll och gärna någon konsert också för att man ska snurra liksom.
Nej, och för Arsenal och så handlar det om publikkapacitet liksom. Mm. Det var inte lätt att få en biljett på Highbury när den tar 38 000. Och sen var det Champions League kväll så var det väl några tusen färre liksom.
Mm. Precis.
Så att jag förstår att man var tvungen liksom.
Ja, men det kändes nog så att ta nästa steg så var det nog det enda rätta egentligen.
Jo.
Men din debutmatch för Arsenal, den är ju ganska så speciell med tanke på motståndaren där. Det är väl det är 0-2 också och det är väl Simon som är lite som blir skadad tror jag, va?
Ja, min debut gjorde jag i Champions League, men i Premier League.
Ja, är Premier League debuten. Ja.
Mm. Mm. Den var speciell. Mm. Då var jag väl, jag ska inte säga, jag var lite halvvarm i kläderna för jag hade ju spelat 2 Champions League matcher innan. Så att men det var ju en match som man älskar att spela. Och det var, jag var inte så där jättenervös liksom. Alltså jag har haft perioder i livet när det har varit jättejobbigt att spela. Varit supernervös liksom, och jag intalar mig själv liksom att om jag ska minnas de här matcherna, det var samma med min VM-debut liksom. Så är det, man vill ju ha ett positivt minne av det. Man vill ju inte känna att man nästan var spyfärdig innan man gick ut och skulle spela liksom. Så att det där lärde jag mig under tidens gång. Så att jag var otroligt inspirerad av att spela. Samtidigt som du har en miljö i omklädningsrummet där någon kan stå och skämta en kvart innan vi går ut och ska möta Tottenham liksom. Mm. Och det underlättar ju också. Så att och just den perioden så var ju vi jäkligt starka. Vi hade inte förlorat mot Tottenham på jag vet inte hur många år liksom. Så att även i tunneln när man stod och väntade liksom, så kände man det här kommer vi kommer köra över dem liksom. Så att sen fick jag en lite grann att göra, men kändes från minut ett att det här kommer vi vinna liksom. Så att den var väldigt speciell.
Jag förstår det. Och den är ju en, Henri gör ju ett väldigt vackert mål och en väldigt vacker målgest där som är ju i princip historiskt. Det är ju en staty till och med utanför och den bilden när han glider mot Tottenham-supportarna där. Den kan man ju titta på länge och verkligen njuta.
Så det är ju, jag har sett den många gånger. Så att, och sen är det väl jag, Ashley Cole och Sol Campbell också som...
Ja, som dyker upp där sen. Ja, precis. Ja.
Så att, det var en... Och det är så här i efterhand liksom. När man väl är där och lever i nuet så är det, det är en match av många liksom. Mm. Sen är den visserligen speciell, men du är mitt uppe i det där liksom. Utan det är väl mer när man har lagt av med fotbollen och som du var inne på liksom, den bilden dyker upp då och då och vet att fan, jag spelar på den matchen liksom.
Mm.
Och det är väl lite det som gör att jag accepterade egentligen vad som helst för att komma till Arsenal. Just för minnena och få vara med om de grejerna.
Mm.
Där var inte pengarna ens, vi diskuterade knappt det liksom.
Nej.
Utan det var mer just erfarenhetsmässigt och
Ja, det känns som att det är inte så många svenskar som har fått chansen att spela i Arsenal och det är ju en stor klubb och framförallt alltså när du går dit är vi ju, alltså har vi ju en riktigt gyllene period. Verkligen. Ja. Att, då hade man väl, alltså jag hade ju fan kunnat betala för att spela där. Liksom,
Ja men exakt, lite så var det för mig också. Att jag kom ju också från ingenstans. Så att det var inte så att jag gick från Bayern München till, eller från en större klubb liksom. Utan, det var ju bara take it or leave it liksom. Så att det var en no-brainer liksom.
Mm, ja precis, ja, det är lite så. Okej, ska jag spela North London Derby till hösten eller blir det Kalmar borta? Det är inget på dem så, men det är skillnad liksom.
Men det är ju det så att,
absolut. Ja men härligt. Men, men den matchen är ju speciell och du får ju lite chanser där under hösten och presterar ju bra. Det var jag kom ihåg liksom, från medierapporteringen liksom nu att 2 svenskar i Arsenal och vi liksom som håller på, det känns ju riktigt bra. Sen har du ju lite otur på en träning där kring julen. Kanske ditt livs sämsta julklapp kan jag tänka mig.
Ja, det var det. Jag skulle vilja påstå.
När du skadar dig rejält. Och det måste kännas tråkigt när man känner att man är på gång. Antar jag att du känner dig lite där och sen får
jo,
man
men det gjorde jag, absolut. Mm. Och sen var det ju diskussion om jag skulle ha tagit över eller inte. Den diskussionen fanns ju inte liksom, utan det var ju så fort David Seaman är frisk så kommer han spela. Mm. Det spelar ingen roll hur bra jag gör det liksom. Det visste jag och det var jag införstådd i till 100% liksom. Mm. Så mitt första mål var att få några matcher liksom och få vara andra mål. Så det blev, det var ju lite prat om mig eller Stuart Taylor liksom. Mm. Men jag fick den chansen och så fick jag ju spela en del roliga matcher också. Som jag var inne på, några Champions League matcher och Premier League. Men sen kom ju julafton där 2002. Mm. Och lite som med Tottenham-matchen, mitt inne i det liksom. Och jag har ju aldrig varit den som deppar liksom. Utan, och det sa ju även de alla runt omkring att jag tog det jäkligt bra. Mm. Så att benet rök. Kom ihåg jag ringde mamma från ambulansen. Så att, för hon hade flygit hem från, eller hon hade flygit från Sverige för att fira jul då, med oss. Och det, hon trodde inte mig. För jag hade inte ont liksom. Trots att det var vad och skenben som rök liksom. Men du var inne på det, otur. Ja, samtidigt så jäkla tur att jag var i en sån klubb när det väl händer. Hade det där hänt när jag spelade Djurgården så hade jag aldrig haft den här karriären jag har fått liksom.
Nej.
Så att man kan se det på två olika sätt. Jag väljer att se det på att jag var i ett jäkligt bra ställe just då när det hände.
Ja.
Fick den all hjälp jag kunde få och mer till liksom. Så att, men det, självklart det var tufft. Framförallt på våren därefter när vi fortsatte i Champions League och David Seaman var skadad och Stuart Taylor fick spela Valencia borta. Och då kände jag fan den här matchen skulle jag ha spelat på Mestalla liksom. Om jag var frisk. Så att, men det var en rehabperiod som var lång. Sen hände det en del på sommaren. Jag hade ett år kvar på mitt kontrakt efter det året. Så jag var ju ganska så här, men det löste sig. Men det hände mycket den sommaren. David Seaman gick till City. Arsenal tog in Jens Lehmann. Vi bytte målvaktstränare. Vi hade ju Bob Wilson och Eddie första året. Andra året kom Jerry Payton in med Lehmann. Eller inte mer Lehmann, men han kom in det året. Så det var väldigt mycket som hände på målvaktssidan. Så att mitt mål var att komma tillbaks till försäsongen. Vilket jag gjorde. Sen åkte jag på några bakslag. Som gjorde att jag fick gå in på gymmet igen om månad. Den tiden var ju tuff. Fick spela en hel del B-lagsmatcher. På senhösten, vintern liksom. Spelade väldigt mycket med Fabregas. För han var ju precis, han just hade ju kommit in där, där ung pojken. Redan där såg man att det här kommer bli något exceptionellt. Sen kommer Reyes in på vintern. Men jag kände väl att fasen, nu är det dags att få konkurrera om platserna liksom. Men jag fick aldrig den chansen. Och nu i efterhand så förstår man liksom. I hjärnan var jag redo. Men kroppen var inte redo liksom.
Nej.
Så jag gick ut på lån till West Ham. För att få lite seniormatcher. Vilket jag inte fick. Den månaden. Kom tillbaks. Hade ett möte med Wenger. I mars. Februari-mars. För jag hade mitt kontrakt gick ut. Och då kom vi in på det här igen liksom att den säsongen har vi inte torskat liksom. Jens har spelat varenda minut i Premier League, i FA-cupen, i Champions League. Graham Stack var andra keeper, han fick inte en minut liksom i någon av de matcherna. Det var väl kanske i någon sån här Carling Cup eller någonting som han fick spela liksom, men inte av de här profilerade cuperna liksom. Så jag gick in på hans rum och det går inte att bli förbannad på honom liksom. Det går alltså, du kommer in där och frågar hur ser du på det liksom. Han bara vi är obesegrade liksom. Vi kan inte Och jag ville gå hela året. Hade vi förlorat en match någonstans det året, så är jag övertygad om, han sa ju det också, då kommer jag ju spela dig. Liksom. Då hade jag ju spelat dig för att se om vi ska förlänga ditt avtal eller inte. För jag vill se dig spela A-lagsfotboll igen. Liksom.
Mm.
Men innan dess så kommer jag inte kunna ta ett beslut. Så att samtidigt som man är jäkligt glad för killarna och hela klubben, liksom, att vi är på väg att göra någonting fantastiskt, så minimerar ju det mina chanser till att få ett nytt avtal. Liksom.
Mm.
Och den vägen är det egentligen. Jag fick ju sitta bänken mot Tottenham, eller mot Liverpool, när Henri vänder, vi illa ute liksom.
Mm.
Så jag får ju några matcher på bänken på slutet liksom, om det skulle hända något med Jens Lehmann. Men jag tror jag satt på bänken 7-8 matcher där på våren liksom. Men ja, det, som du vet så förlorade vi inte en match liksom.
Och nej, precis.
Och jag hade inte gjort annorlunda som tränare själv liksom. Jag hade inte fått ut en målvakt. Så att jag förstår alla liksom. Mm. Så det var ju absolut inga hard feelings eller någonting. När jag har bara gått och säga om både tränare och klubb liksom.
Mm. Det har ju ändå så fått se ett av, eller har ju varit med under era som kanske är liksom den bästa i klubbens historia. Och kanske ett av de bästa lagen som har spelat på engelsk mark också liksom. Så att den upplevelsen måste ju vara rätt häftig att ha med. Men där året innan, Wenger går ut och säger typ efter säsongen 0-2-0-3, ja men det är nog möjligt att vi går helt obesegrade. Hur var alltså reaktionen i truppen när, när en tränare går ut och säger det? Det måste ju bidra till en lite av en press i alla fall.
Ja, om jag ska vara helt ärlig, jag minns inte det. Nej. Det kan vara så att det sas, för de åker, eller de, ja, för jag var inte med på försäsongen. De åkte till Österrike varje sommar.
Mm.
Var där 10 dagar ungefär. Och då var inte, jag gick ju min rehab då.
Mm.
Så att jag var inte med. Det måste vara där han har sagt det liksom. För det var den enda gången jag inte var med. Så att jag fick aldrig höra det. Utan det har ju kommit i efterhand i media och bland spelare liksom, att det sas. Sen har ju det diskuterats om det var rätt. Första året tycker jag egentligen, mitt första år där tycker jag att vi nästan spelade bättre än andra året. Sen räckte inte det hela vägen. Men resultaten gick med oss andra året.
Mm.
Och bara det är också en styrka i sig. Liksom. Det behöver inte alltid se så jävla bra ut, men vi fick med oss resultat. Liksom.
Mm. Ja, precis. Det är det som är det viktigaste. Så är det ju.
Jo.
Verkligen. Men just det här med målvaktskamper, alltså det här med, det var ganska tydligt under perioden när det var Arsenal, vem som rätta tvåa i Djurgården, var det lite mer alltså tydligt, men ändå rätt så, ni var ju väldigt jämna. Det har ju varit lite den situationen i Arsenal innan, nu har man ju tyckt i början av säsongen att men är det Raya eller är det Ramsdale som är etta? Mm. Hur viktigt är det som målvakt att känna att man är etta? Höjer det liksom självförtroendet eller? Det blir man lite mer, alltså om du får höra från din tränare, men det är du som är etta, det är det vi satsar på. Mm. Eller att höra innan säsongen börjar, ja det är du eller den här andra killen. Men ja, du får starta här nu, men skiter du sig så kanske du får lite bänk i resten av säsongen.
Ja, jag tror det beror på vem du frågar.
Mm.
Jag tror inte det finns ett facit i det, utan jag har alltid fått höra att, och det är väl oftast för att jag oftast har varit tvåa liksom, att det är en fight om platserna liksom.
Mm.
Det kanske den andra keepern vill höra. Medan han tränar sig till första keepern. Nej, men jag kommer spela dig.
Mm.
Det får man aldrig reda på liksom. Så att det där känner ju tränaren. Men jag måste väl erkänna att jag var ju också förvånad när de tog in Reja där. När Ramsdale ändå har gjort det helt okej.
Okay. Mm, absolut.
Sen har väl det gått. Det har blivit mindre och mindre prat om det. Med tanke på hur det har gått för Arsenal i år liksom. Hade det gått tufft, då hade det nog varit ännu mer prat om det liksom.
Mm.
Det sen jag tycker jag utåt sett så har ju Ramsdale tagit det fantastiskt bra. Jens tog det väl inte så jättebra när Almunia fick spela.
Nej.
Så att där var det lite hula badula liksom. Så att det beror helt på vem du är som målvakt och person liksom.
Ja.
Sen tycker jag allt gott om Jens liksom. Vi fightades ett år tillsammans liksom, och sen var ju han en person på plan och sen en helt annan person utanför plan liksom. Så att, Och när vi ses så har vi det jättebra ihop liksom. Så att det är en fantastisk kille.
Mm.
Ja. Sen på träningsplan så var han ju speciell liksom. Jag förstår att han Oliver kan inte riktigt kom samt. Nej, exakt.
Nej, jag förstår det. Nej, helt levande, men vinnarskalle minns man ju honom verkligen som. Men ni verkar ha en god stämning i omklädningsrummet, berättade de innan också under den här tiden. Och det är väl enormt viktigt för att lyckas med det som ni gjorde då. Och även som lag. Men är det någon liksom som sticker ut i omklädningsrummet? Vem är roligast i omklädningsrummet? Liksom?
Alltså, det var, när jag får den frågan så är det alltid två som dyker upp. Det är Ray Parler och Dennis Bergkamp.
Mm.
De två var ju de... vad ska man säga?
Clownerna.
Clownerna liksom. Mm. Att fick ner den här spänd. Alltså för det är ändå en press på spelarna liksom. Men det var alltid de som kunde leva upp stämningen liksom. Och kände när man skulle göra det. Så att det är egentligen de två som jag tycker gjorde det i våran grupp liksom.
Mm. Ray Parler kan man nog tänka, som man nu känner inte jag i dem, men han kan man tänka, han är verkligen vad. Bergkamp känns ju inte riktigt som att han är den personen, alltså det han visar utåt. Det är klart att han är helt annan när han är med dem han känner. Men det är ju kul att höra, men han känns ju liksom lite mer Iceman, lugn. Men,
exakt, och det är det som gör det väldigt speciellt liksom. Jag håller med dig, Ray Parler, när man ser han på Instagram och Twitter, i tjovas och skimmas och det skojas liksom. Mm. Men Bergkamp var en chock för mig också. Liksom. Eller chock, men väldigt förvånad liksom, att han var den roliga gubben. Liksom.
Mm.
Så att, jag håller med.
Ja, vad härligt. Jag tänkte en sak som jag glömde fråga när du kom till Arsenal. Man har ju hört mycket om olika invigningsriter. Alltså någonting man ska göra. Man har ju hört allt ifrån, det kanske inte Arsenal, men allt ifrån att äta kattmat till att man ska sjunga liksom, ungefär. Hade Arsenal någon sån när du kom?
Nej, faktiskt inte. Och sen vet inte jag om det beror på just att jag kom sista dagen, tror jag, när transferfönstret stängde. Vi var ju mitt inne i säsongen. Det kanske var annorlunda, eller det var förmodligen annorlunda för Gilberto som kom och var med på träningslägret. Där tror jag det kan ha hänt en hel del liksom. Men det gäller att välja sina tillfällen.
Ja, precis.
Så att... Nu valde inte jag att skriva på sista dagen för att slippa det. Men det var... Men absolut, det tror jag förekommer. Mm. Eller förekommer.
Ja. Ja, men absolut. Härligt. Yes. Ja, men du får ju ändå 2 år i det, världens vackraste klubb i mina ögon i alla fall. Vad är liksom det största minnet eller den största lärdomen? Vad bär du med dig liksom från den tiden?
Men det är väl egentligen... Fotbollsmässigt så är det självklart fått spela Champions League på Olympiastadion, spelat mot Tottenham, spelat mot United, fått göra fantastiskt. Men det som är just där, det är gemenskapen vi hade i gruppen, hur vi fick ihop det. Och det tror jag högst bidragande till att vi fick de här resultaten med oss. Med lite tur, självklart. Så att det är väl egentligen gemenskapen. Alltså, som jag sa till dig innan, när vi träffas, det är som att kossa på grönbete liksom. Just för att alla hade sin prime då. Alltså tittar du tillbaks, så alla som lämnade klubben, även de bästa liksom, de hade ju aldrig en sån karriär efter liksom.
Nej.
Du kan ta Vera, Pires, Henri, ingen gick det bättre för i någon annan klubb. Så att det är en speciell period för alla de individer som var med i den gruppen. Liksom.
Ja, men det känns lite som att det är den bästa perioden kanske i deras liv. Och är det för många så blir det ju säkert enormt
häftigt. Det blir häftigt, en speciell, liksom. Exakt.
Härligt. Yes, men Arsenal-tiden där måste ju varit fantastisk. Men vad tycker du ser i Arsenal idag? Och vilken är din kontakt framförallt kanske med klubben idag? Du sa att du varit med på lite matcher och sånt där, men är det så att du, nej, men varje år så ska jag ändå åka över och se dem. Ser du deras matcher? Hur ser du din relation ut?
Ja, nej, men jag åker över, inte allt för ofta, utan det händer då och då. Sen är det så här att det är 20 år sedan nu det här året, The Invincible, så vi alla är bjudna till sista matchen mot Everton. Men jag kan tyvärr inte åka, och det är fler som inte kan åka. Sen är det tänkt att kanske, ja, det är skittråkigt att missa en sån grej liksom. Mm. Jag hade gärna velat följt med. Den 19, då är det en lunch och sen ser jag Everton sista liksom, och hoppas innerligt att det lever hela vägen in liksom. Så att jag tycker klubben tar hand om sina spelare på ett fantastiskt sätt. Som sagt, jag åkte med min grabb någon gång och sett, aldrig något problem liksom, och de löser med biljetter och lite mat och sådär. Så att en klubb som är väldigt välmående, som är väldigt lätt att älska.
Familjär också, hör man ju mycket.
Ja, liksom. Alltså, så. Ja, absolut. Och sen är Edo där nu också, som vi spelade just ihop det. Liksom. Mm. Så att det hjälper ju också, tror jag, i den hela processen. Sen är det ju inte så många andra kvar sen den Nej. Tiden. Så att men jag försöker åka någon gång då och då liksom, och jag ser att de försöker bygga det som vi hade liksom, och de är på god väg att göra det liksom, vilket är jättekul.
Ja, jag tycker också att det har hänt jättemycket sen Arteta kom in, just liksom, alltså hela men mentaliteten och tänket på hur man vill bygga laget och klubben, och där är du också hjälpt till givetvis.
Ja.
Så de är verkligen ett dream team just nu, känns det som faktiskt.
Ja, men det är lite som David Dean och Arsene Wenger och så att det är kul för dem verkligen, och du är också en fantastisk kille. Så att man unnar honom all framgång liksom.
Man har verkligen gjort det riktigt bra. Det är ju kul. Det är kul när det går bra, för det har varit några tuffa år ju.
Ja, det har varit några riktigt jäkla tuffa år. Men nu börjar man se tendenserna liksom, som du sa, så när Arteta kom in och Declan Rice, kunna köpa de spelarna, och där är vi på rätt väg liksom.
Verkligen. Och just att vi pressar liksom nu verkligen, säsongen lever. Det är inte avgjort liksom, men vi pressar verkligen City.
Nej, och det var inte många år sedan vi var nöjda med Champions League-plats liksom.
Nej, exakt. Och nu vill man vinna titlar istället. Så det har ju hänt mycket, har på hänt den mycket. På de här senaste säsongerna.
Jo.
Det är ju något härligt att se. Men vem är den bästa spelaren i Arsenal förutom du själv då genom tiderna?
Ja, du. Nej, men jag brukar säga Bergkamp var ju fantastisk. Henri självklart. Han vann ju The Golden Boot varje år. De åren jag var där och öste in mål liksom, och poängmässigt överlägsen. Men Henri hade ju aldrig varit den spelaren utan Bergkamp. Och han säger det själv i intervju, vilken den bästa spelaren han har spelat med. När han har spelat med så många, så säger han Bergkamp liksom. Så att det är väl de två jag skulle vilja, svårt att ta ut en av dem liksom.
Men det är svårt, man har en favorit, men man hade lika gärna kunnat säga den andra liksom, känns det.
Ja, exakt.
Verkligen, och de var ju enormt viktiga för varandra.
Ja, jo.
Verkligen. Det är otroligt intressant och spännande att prata med dig. Men sen, du lämnar ju, jag tänkte ta lite ur din karriär, avslutas. Du går ändå vidare efter Arsenal och stannar kvar på de brittiska öarna. Hur kändes det att gå, alltså när man går ut ifrån dörren från Arsenal och går vidare? Kände du dig liksom nöjd med karriären på Arsenal, eller var det liksom lite, men nu ska jag ändå visa att jag kan ta detta vidare också, för det är en bra språngbräda ut i fotbollseuropa och spelat i Arsenal. Det är ett enormt skyltfönster.
Jo, jag skulle vilja påstå att det var nog bland de tuffaste perioderna fotbollsmässigt i mitt liv, och jag gick även igenom en skilsmässa den perioden efter Arsenal liksom. Så att jag hade en jättejobbig period några månader efter Arsenal. Kontraktet gick ut i juni. Letade klubb, och precis som du sa, jag trodde men jag har ju varit i Arsenal. Jag var ju supernaiv liksom. Jag trodde det skulle vara mycket lättare att hitta en klubb. Och så kollar man så, men jag har inte spelat någon riktig A-lagsfotboll på över ett år liksom. Samtidigt som jag kände att jag behövde hitta en klubb där jag fick många sa men ett halvår, 3 månader. Du vet, i England är väl så här snabba puckar liksom. Och jag var ju, mentalt var jag inte redo. Alltså jag hade varit med om all den framgång vi hade i klubben liksom, men personligen så var jag inte där liksom. Någon provträning gick skitdåligt medan någon annan gick jättebra. Så att det svajade verkligen i prestationerna. Det var jag inte van vid. För jag hade inte varit med om det innan, att aldrig varit långtidsskadad och börjat komma tillbaks. Så att jag fick väl något erbjuden från Santet igen först på 1 år som jag tackade nej till. Jag var där och provtränade med dem en vecka på försäsongen där direkt efter jag lämnade Arsenal. Men jag kände 1 år, jag kommer döda min karriär liksom, för jag var inte redo för flytta, byta land, inte kunna språket, ta med min familj. Så då var jag, hade jag fortfarande, det var lite senare jag separerade liksom, men det var tufft, så jag tackade nej till det året. För jag tänkte, okej, om jag inte får spela, då blir det ännu tuffare att hitta en klubb året efter liksom. Så jag fortsatte leta ett halvår, hittade ingenting. Åkte land och rike runt i England, tog något tåg, tränade med Wickham, tränade med Bristol. Alltså jättejobbig period. Sen till slut kände jag att, sen började vissa kompisar liksom, ska du inte börja fundera på plan B liksom, och hur du vill göra så här. Och sen dök ju Brighton upp på våren, 3 månader för att rädda dem i Championship. Hoppade på det faktiskt. Och trivdes väldigt bra. Fantastisk period att åka till Brighton, södra England, jättefin stad. Sen hade inte de förutsättningarna. Lite som du var inne på innan, det går inte att jämföra med Arsenal på den tiden. Liksom.
Nej.
Med träningsanläggningar och allt vad det innebär. Liksom. Men jag gnuggade på där, vi klarade oss kvar Championship. Sen fortsatte letandet i ett halvår igen då. Sen dök Fredrikstad upp i Norge. Knut Torbjörn Eggen, som tyvärr har gått bort nu då. Och där kände jag att det var perfekt för mig. En liten stad i ganska nära svenska gränsen. Om man tittar innan så jag hade bott i Stockholm, jag har bott i Kairo och bott i London. Så att jag skrev på för Fredrikstad i treårsavtal fick jag. Och det var ungefär det jag ville för att ha tid att bygga upp mitt självförtroende igen från början. Liksom. Och sen gick det väldigt fort. Sen började försäsongen och sen började jag med VM-truppen på sommaren. Så att våren gick väldigt bra. Sen tog det fart igen. Hade jättefina år i Fredrikstad. Nära till Stockholm. Det var 5 timmar med bil liksom. Så att jag hade även från Molde, men det var lite mer komplicerat i västlandet. Då skulle flyga och ja, mellanlanda i Oslo och sen... Jag ville ha lite närmare till Stockholm liksom. Men jag var inte redo att flytta hem än.
Nej.
Så det gick faktiskt väldigt bra. Fick mitt VM-äventyr 2006.
För där står du någon match också.
Ja, precis. Jag står första matchen.
Och där var du ju tillbaka egentligen. Om man snackar om att cirkla slut, så stod det väl mellan dig och Isaksson där också.
Ja,
det var väl det som var den stora frågetecknen. Är det Isaksson eller Kärban som ska stå? Och är det Kim eller Anders Svensson som ska starta på mitten? Liksom?
Ja,
det var de två stora diskussionerna.
Ja.
Liksom.
Nej, jag visste att Isak, det är lite som med David Seaman. Är Isak frisk så kommer han spela. Och med all rätt. Liksom. Jag hade inte varit med i landslaget någonting. Jag fick min debut i landslaget när jag var över 30 år mot Finland i Göteborg. Precis innan. Man spelar ofta 2 vänskapsmatcher innan man drar. Liksom.
Just det.
Så jag fick ju spela en halvlek där. Så att, sen började det igen. Gick bra. Fick spela i VM. Isak skadade sig på hösten. Jag fick spela mot Spanien hemma på Råsunda. Jag fick spela 4 kvalmatcher tror jag. Vi vann alla 4. Sen kom Isak tillbaks. Efter sin skada. Då var han i City. Hade skadat foten. Kom tillbaks. Han hade inte spelat på över, ja, jag vet, ett halvår år kanske. Nej, det var ett halvår eftersom han var och spelade VM. Liksom. Och så fick han spela den. Danmark hade vi. Den på parken där. Som till slut vanns. Liksom.
Mm.
Så att, och då insåg jag också att jag har gjort 4 riktigt bra kvalmatcher. Men så spelade han Isak. Men återigen, lite som vi började podden med, att jag har aldrig gnällt liksom, utan jag har kört. Och jag tror att både Lagerbäck och Wenger och Sören Åkerby och Soran, jag måste nog vara en bra kille att ha liksom, som gillar läget liksom.
Så lagspelare som gillar läget.
Ja, lite, ja exakt. Så att, sen fick jag EM 2008 vara med. Sen var det dags att flytta hem till Hammarby och då började det igen egentligen skadorna.
Mm.
Jag spelade våren på, hos Hammarby och sen var det EM 2008. Första matchen, Örjans Wall faktiskt, drar korsbandet.
Ja.
Så jag har ju både positiva och väldigt negativa minnen från den arenan. Liksom.
Mm.
Och sen efter korsbandsskadan så har jag svårt att komma tillbaks. Jag har ju blivit äldre också.
Mm.
Och benbrottet jag hade i England var också högerben och så var höger korsband.
Mm.
Jag kämpade på liksom, men jag fick det inte riktigt att flyga igen liksom. Tyvärr. Kämpa, men åldern tog ut sin rätt lite.
Mm.
Så att det var dags att lägga av där vid 37-38 års ålder.
Mm. Men målvakter brukar ju hålla längre, alltså rent åldersmässigt också. Så
är ja, det, absolut. Absolut.
Alltså så att det är inte, men du får väl några matcher mer i Hammarby ändå innan du, alltså efter
halvmatchen. Ja, jo, det blir några. Jag försöker komma tillbaks. Sen drar jag någon baksida på grund av just allt jag har varit med om. Liksom. Kalmar tror jag det är. Då är det någon baksida som går. Liksom. Så.
Ja.
Hade jag varit 20 så hade det varit en annan sak. Men jag var ju 35, 36, 37 där någonstans. Liksom. Ja. Så att, det är tuffare. Sen trivdes jag jättebra med grabbarna i laget i Hammarby också. Sen hade vi en tung period. Det ska vi inte säga något om. Liksom. Föreningen var inte där nere idag.
Nej.
Vi sålde spelare hela tiden i stort sett. Fick inte in något nytt. Så att, det var en, fotbollsmässigt var det inte min bästa period liksom.
Nej, nej.
Att, men jag var hemma i Stockholm så att det hade varit jäkligt tufft om det var någon annanstans liksom.
Så jag hade sitta i Molde kanske med den rehaben kanske inte hade varit lika roligt då.
Nej, den hade inte varit lika.
Nej, precis.
Nej, precis. Nej. Så att man får ju se det på. Det är som jag sa, jag är en optimist liksom, så att jag försöker se de positiva sidorna i det.
Ja, i det absolut. Ja. Nej, men det är väl alltså, det är härligt att höra hur du berättar även liksom de här små liksom, eller de här motgångarna som är med skador som är tuffa, men det är jäkligt inspirerande att bara höra liksom att fan, även om man bara får en match så är det fan helt underbart och kanske är mer än vad någon annan får, att man verkligen ser det på det sättet liksom.
Jo, och det har väl egentligen varit mitt synsätt hela tiden liksom, och det är väl det som har gjort också att jag har haft den karriär jag har haft.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag klev in på Stockholms stadion och höll på spy liksom, och det var så här, men fan, alla de här killarna, de skulle vilja byta plats med mig liksom.
Mm.
Och så ska jag tycka det är jobbigt.
Mm.
Det är inte rättvist liksom.
Nej.
Och samma med VM-premiären hade jag min mamma och min äldsta son på plats liksom. Det var ju bara vilket minne för dem också liksom.
Mm. Ja, precis.
Så att det är lite så jag, för att avdramatisera det stora hela liksom. Så är det så jag försöker se på när jag kliver in på en match.
Ja, nej, men det är nog det. Men det är det många som har det. Och det kan man ju tänka i livet i stort sett. Jag tror att hade vi åkt runt hela världen, både du och jag, var vi är idag, så hade någon velat byta liv med oss alla dagar i veckan till exempel.
Jo, så vi ska inte gnälla liksom.
Nej, verkligen inte. Nej. Vi har det bra. Det är det. Men jag som är lite fotbollsare måste också höra, hur är det att spela på Söderstadion? Den finns, är också en anrik arena som inte finns längre. Precis som Highbury. Har den också lite den här mystiken kring sig? Har den ju i folkmun.
Jo, men det har den. Tyvärr så var den lite liten liksom.
Mm.
Den tog ju 8000 tror jag, 9000.
Mm.
Men absolut, jag har fått spela på fantastiska arenor. Olympiastadion, Rom också en anrik. Alltså det, så att Söderstadion var ju också speciell. Så att med all historik och allt vad det innebär. Och inga löpabanor.
Nej.
Så att och inramningen, allt det var ju fantastiskt på Söderstadion.
Mm.
Så att, men som sagt, lite, men lite för lite folk liksom.
Mm.
Så att, men det var en fröjd att spela på den också.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Det är två häftiga arenor i olika, olika slag liksom. Absolut. Jo. Yes. Ja, men härligt. Jag tänkte att vi skulle runda av podden. Det var jättekul att ha med dig och höra framförallt mycket om Arsenal-karriären och även karriären efter, och höra vad du är idag. Men vad tror du om Arsenal denna säsongen? Tror du att vi tar det, eller när kommer nästa titel?
Jag hoppas ju verkligen att vi gör det, men City är sjukt starka liksom, och de har ett ganska lätt. Och sen får vi hoppas på att Tottenham kan vinna mot City.
Mm, det är ju det.
Ja.
Jag tror ju inte att de kommer att vara det kommer inte mycket gräsfläckar på deras kläder. Det kommer det inte vara.
Nej, det som talar för är väl att de har gått jäkligt dåligt nu liksom, och vill visa att de inte är så dåliga som de resultaten har visat nu sista tiden liksom.
Precis.
Det är väl det som talar för Arsenal liksom. Men den är tuff liksom.
Mm, det är den. Men nej, vi har gjort en fantastisk säsong. Ja. Nu, det är liksom ett steg till från föregående, tycker jag.
Och verkligen. Kollar man från tidigare, då har det varit så här, vi har 4-5 bra matcher. Ja, vi är på gång liksom. Sen kom de här dräparna. Nu är vi inte där liksom. Så att, step by step.
Ja, verkligen. Verkligen. Mm. Ja, men det var härligt. Yes, men jag tackar dig så mycket, Rami, för att du ville vara med.
Det är jag som ska tacka.
Det var jättetrevligt, och det är vi som tackar dig också för dina insatser i vår härliga fotbollsklubb. Och lycka till med allting som du tar dig vid i livet också framöver, med grönsakerna och sötpotatisarna och rödlökarna och vindruvorna. Jag ska verkligen hålla utkik efter dem i butiken nästa gång, det lovar jag.
Ja.
Så stort tack!
Ja, tack för att jag fick vara med, det var jättekul.
Härligt, kul att höra. Och till alla er som lyssnar, tack till er också. Så hörs vi igen nästa vecka. Runs through the stars.